Vi tonar in. Interiör ett kontor någonstans i Sverige. Vi ser två utvecklare framför en dator. Bakom dessa står en tredje person, produktägaren. Alla tre tittar på skärmen. Utvecklare 1. Jo, men man matar in användarnamnet och trycker sen på inloggning. Produktägaren. Jo, men det var inte så jag hade tänkt mig. Utvecklare 1. Men det var det du sa. Det står i kravspecen. Utvecklare 2. Vi har 99% test coverage på koden också. Det funkar skitbra det här. Produktägaren. Men det var inte så jag hade tänkt mig att det skulle fungera. Utvecklare 2. Jo, du sa det. Dörren slås upp. Inkliver Ola och Tobbe. De har med sig en stor rulle röd matta som de låter rulla ut över golvet. In på denna kliver Niklas Nilsson. Niklas, vet ni vad ni behöver? Ett exempel. Jag skulle råda er att lyssna på avsnitt 34 av Väg 74, precis som ni gör.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Idag sitter vi i Skåne, utomhus igen. Och här sitter jag med Tobbe. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Och Niklas Nilsson. Hej Niklas.
Hej.
Vi tänkte prata om acceptanstestdriven utveckling idag. Men, och därför har vi Niklas med oss. Kan inte du presentera lite grann Niklas först?
Jo, Niklas Nilsson heter jag. Mjukvarugubbe. Coach, allt möjligt, lite av varje. Driver ett litet, pyttelitet konsultbolag med min kollega Jon Erlingdahl. Foheads heter vi, vi är två stycken. Det är precis lagom. Håller mestadels till västkusten. Sitter i Kungsbacka om dagarna och ibland små utflykter till Göteborg och andra ställen i närheten. Eller längre bort om vi måste, höll jag på sig.
Om de betalar riktigt bra,
ja.
Då.
Och de är roliga grejer.
Ja. Är du fiskargubbe då också eller?
Nej, det kan man inte påstå. Och badkruka är tydligen också, påstår de. Eftersom jag inte badar innan
det. Det finns ju maneter där på västkusten, det är inget roligt att bada.
Och kallt vatten.
Ja. Men du själv identifierar dig inte som en badkruka?
Ja, det gör jag. Okej. Faktiskt.
Ja. Vi tänkte att vi skulle som sagt prata acceptanstestdriven utveckling. Vad kallar vi det på svenska? ATDD brukar vi säga ibland.
Inte acceptanstestdriven utveckling svenska.
Nej, det är ATDU då.
Okej. Okay.
Men innan vi ska börja prata om det så tänkte vi prata om makropauser.
Just det.
Vi pratade om mikropauser för några veckor sedan. Och nu ska vi prata om makropauser. Ett litet uttryck som du myntade precis bara on the fly, Niklas. Vad menar du med en makropaus?
Det vi pratade om var ju egentligen när man sitter och kör fast. Man sitter med något problem och man slår huvudet i väggen och det blir inte problemet mucka med en. Det var inte så enkelt som man hade tänkt sig.
Nej.
Så det är väldigt sällan man löser det bra då. Men det vi har upptäckt de senaste åren är när vi sitter med någonting och vi slår skallarna i väggen och så går vi på lunch och sen tar vi våran sedvanliga lunchpromenad och så längst bort på rundan ungefär. Så upptäcker vi att det är alltid någon som kommer på. Men du, om man gör så här istället då? Blir det inte mycket enklare då? Det passar inte det mycket bättre? Och det är oftast någonting ganska annorlunda mot det på det sättet vi försökte lösa det. När vi försökte lösa det med fingrarna i tangentbordet eller kanske till och med på whiteboarden. Det krävs den här pausen att komma ifrån. Tänka på något helt annat. Låta bakgrundshjärnan jobba och lösa det åt den, så att säga.
Det är lite som så här snabbversionen av sova på saken.
Ja, faktiskt. Jag tror det är precis samma sak. Ja, för det går inte att lösa det, så att bara tänka hårdare på det.
Nej, ja, då blir du mer fokuserad.
Ja.
Och när du är mer fokuserad på någonting, desto mindre kan du i alla fall se en helhet. Ofta ser vissa problem kräver att du ser en helhet. Om du ska, ja, jag vet inte. Ibland behöver du inte lösa det problemet. Ibland har du liksom tänkt på ett fel sätt eller tänkt på fel sak. Och ibland är det faktiskt så att du behöver bara massa tid på det.
Ja, så kan det säkert också.
Eller bara behöver liksom tid mellan dig och liksom när du kom på det här.
Ja. Det är mycket det där att släppa den kort.
Ja.
Ett tag liksom.
Ja, det är ju så med de flesta tankearbete, antar jag, kreativa arbeten, att det hjälper inte att göra det, att fokusera ännu hårdare. Det hjälper inte att jobba ännu mer övertid. Det hjälper inte att göra, det hjälper inte bara att köra på när man kör fast. Det enda som hjälper är att göra något annat en stund. Ja. Sen kommer lösningen.
Ja, men du menar ju liksom en liten stund, det är inte så här 10-20 minuter. Ibland kan det faktiskt ta 2 dagar.
Mm.
Jag känner då, ibland känner jag att då får jag dåligt samvete för att jag inte har löst det så fort som jag borde ha gjort. Jag vet inte varför.
Mm.
Det är självpåtaget.
Mm.
Det är ingen som, väldigt sällan som någon kommer till mig och Ola, har du tänkt klart på det här nu?
Ja, det är skönt.
Det borde du ha gjort. Alltså.
Då får man ju bara svara ja. Och så får man göra det bästa man har då. Ja. Men det, man vet ju att det inte är klart. Men det här är vad jag har nu.
Nej,
men jag tror inte det är perfekt.
Nej.
Det blir det ju sällan. Men man känner i alla fall att det är, man inte är not good enough än.
Precis. Det är väl det som de flesta brukar förväxla med perfekt kanske.
Mm.
Mm. Slänga fram zero level solution.
Ja, men det är skönt att ha. Mm. Då får man mycket tankero.
Mm.
Om du, det är ju någonting som jag konkret faktiskt, vi pratade om det förut, du och Niklas, den här PSL, Problem Solving Leadership, det här zero level solution är ett verktyg som jag verkligen har haft nytta av. Jag tror att det var Jerry Weinberg som de skulle lösa någonting, jag kommer inte ihåg hur det var, ett problem, ett låtsasproblem tror jag det var. De skulle rensa ett bord med någon form av robot. Och så tog de en robot som bara typ vispar ner allting på golvet. Kommer du ihåg det?
Mm.
Och det kallar de för sin zero level solution.
Det är något som funkar fast det är inte så elegant.
Nej, precis. Och kan du rycka fram en zero level solution, då får du lite andrum.
Mm.
Så, ja, men vi har en lösning på det här. Vi gör det. Och sen så 3 dagar senare kommer något mycket mer elegant.
Som kräver mindre städning.
Ja,
efteråt.
Precis.
Fast det blir en väldigt lång makropaus om det är 3 dagar då.
Men... Nej, men det kan ju krävas ibland, tycker jag.
Annars är det lunchpromenader just verkar vara en ganska vanlig...
Ja, jo, men när du sa det nu, Niklas, då slipper du, när du går på en lunchpromenad tillsammans med någon, då slipper du ha anteckningsblock mer ofta.
Mm.
Eller om du som vissa personer kommer på saker när de är ute och simmar.
Vadå, du har väl alltid din moleskin med dig i bakfickan? Eller?
Jag önskar att jag kunde säga ja där, men ibland har jag min moleskin med mig. Jag skriver ner min coola idé. När jag är ute och simmar, vilket jag gör väldigt sällan, men då kanske man kommer på saker också. Men återigen, Jerry Weinberg, han hade lagt ett skrivhäfte liksom på, ja, vid sidan av bassängen. Då var han tvungen att simma klart liksom sina 25 meter eller 50 meter, då det beror på hur det är om man har det på fel ställe. Därför
måste ha den i mitten.
Ja, han såklart. Han lägger den på mitten. Vad annars? Man kan också lägga en på varje sida, man har 2.
Mm.
Då måste man ju synka de där blocken. Så.
Mm.
Nej, han hade lagt
det. Det är bättre att sprida ut dem på.
Ja, det är samma sekreterare som man ropar till.
Det hade Ivar Jakobsson gjort.
Ja.
Om han hade kommit på någonting någonsin.
Hej Siri!
Ja.
Anteckna att...
Nej, men det är väl parpromenader.
Mm.
Ja.
Eller grupp.
Eller grupp. Grupppromenad.
Nej, det funkar väldigt bra för oss.
Ja.
Sånt där innan så är Woody rätt kåt, va? Eller när...
Jo.
När han var på det där företaget. När de började mobbprogrammera.
Hunter.
Just det.
Ja.
Så är det.
Mm. Nej, men makro... Skäms inte för makropauser. Ska vi hoppa på huvudämnet?
Jag tror det.
ATDD tror att jag har bestämt oss för att vi ska kalla det här.
Det var ganska precis ett år sedan vi pratade TDD, va?
Ja. När du och jag satt och parprogrammerade och pratade TDD.
Ja.
Ja. Så att om ytterligare ett år, eller du försöker säga att vi kan komma på någonting annat då?
Kommer en bokstav till.
Ja, då kommer en till bokstav.
Ja.
Framför A1. Nej, men vad är ATDD?
Ja, förkortningen är ju acceptanstestdriven utveckling, eller acceptance test driven development då.
Mm.
Men syftet är ju att göra ungefär så som man gör om man gör TDD på att verkligen testdriver och skriver testerna först. Fast på ett acceptanstestnivå då. Det är ett sätt att spesa sitt system med exempel.
Mm.
Att genom beskriva vad som händer i olika situationer på ett sätt som, ja, dels är lätt att ha som tester efteråt, mm, men ändå är en, man kan inte kalla det specifikation heller, för det är inte en specifikation eftersom det bara är exempel, men det är ändå ofta bättre än vad de många specifikationer är.
Mm. Det känns lite mer verkligt, verklighetsanknutet.
Ja, och det är lättare att,
prata om.
Ja, lättare att komma igång. Man måste inte hitta den här perfekta specen, utan man kan ju börja med ett exempel,
mm,
på en grej. Och sen så kommer någon på, men i det här fallet då?
Ja.
Och så lägger man till det exemplet. Och så lägger man till det exemplet.
Jag tror att vi hade varit bekänt av det i ett projekt. Själva, vad kallar du det? Moderprojektet?
Urprojektet.
När jag och Tobbe sa.
Det var länge sedan vi pratade.
Det var det. När vi, då skulle vi göra ett, kort och gott så var det ett, vad ska man säga, ett verktyg för att ta fram bibliotek. Och bibliotek hade noder under noder. Och så efter ett tag så kom det upp här. Okej, men vi har ju, när du har suttit som en sån här bibliotekmakare och gjort de här sakerna, så kanske vill kopiera från andra bibliotek som du tyckte var bra. Och vad händer då när du ska ta en nod, kopiera den och klistra in den där?
Mm.
Det är ett bra exempel. För att, vad ska hända med de här lövnoderna då? Nej, de ska givetvis följa med. Jo, men det här, hur djupt ska vi gå? Aha, du tänker så. Ja, nej, men det ska vara 3 nivåer djupt.
Mm.
Eller, de här ska aldrig kopieras för det är helt irrelevant. Är det någonting sånt du menar?
Ja, och framförallt är det skillnaden mot om vi pratar TDD och viss typ av BDD. Att
BDD, vad är det för något? För de som inte vet.
Ah, förlåt. Behavior driven development då. Beteendedriven utveckling. Som kan vara ganska likt ATDD eller kan vara ganska likt TDD beroende på vilken smak man väljer.
Mm.
Men skillnaden just här som vi pratar om nu är ju att det är klartext. Mm. Det är på svenska eller engelska eller finska eller norska. Det är inte i kod. Det finns inga krullparenteser och det finns inte något annat. Det finns inte någon public static void. Nej. Någonstans överhuvudtaget.
Mm. Så det är ren och skär text?
Ren och skär text.
Så kan vem som helst läsa den. Inte bara teknikerna då?
Ja. Och man utökar också antal personer som kan skriva dem.
Ja,
även om man i drömmen alltid önskar att man någon gång kommer till läget att det är produktägaren eller domänexperten som skriver dem.
Mm.
Så kommer man sällan dit ändå. För det krävs en viss precision. Det krävs en viss, det krävs ett visst sätt att uttrycka sig på för att få det vettigt.
Mm.
Men däremot så kan man ganska ofta få en bra testare till att göra det. De är precis nog.
Du menar att formatet, det här som du skriver testning, krävs en viss precision?
Ja, eller att uttrycka specifikationer eller exempel överhuvudtaget precis nog.
Precis tekniskt tänkande.
Ja, något sätt att bryta ner problem eller att göra det. Om man bara får Word och skriver vad du vill,
ja,
då blir det ingen struktur.
Nej.
På det, utan det blir verkligen lite grann som man vill.
Det blir prosa.
Ja. Och det funkar så länge man inte vill automatisera det.
Ja.
Ska man automatisera det, vilket, ja, vi gärna gör med de här.
Ja, just det.
Och använder dem på samma sätt som vi använder ett DNS-test eller automatiskt acceptanstest eller så.
Mm.
Så mår man bra av att boxa in det i en viss struktur lite grann. Återanvändbara små steg eller återanvändbara delar, mm, eller vissa format gör det markant enklare att automatisera då.
Mm.
Men testar är ju väldigt precisa i sitt, ja, sätt att uttrycka sig ofta. Mm. Av naturliga skäl. Det är svårt att bli en bra testare om man inte kan vara väldigt precis.
Nej, precis. Du ska rama in så här, det är precis under de här omständigheterna så, ja, gör jag det här,
ja,
och då får jag det här utfallet. Det är ju precis, det låter ju precis som
det är precis så. Ja. Det är precis så de jobbar också. De, mm, liksom, för om de bara kommer och säger att jag gjorde detta och då hände det, så kommer ju följdfrågan och från utvecklaren direkt. Och vad gjorde du innan då? Hur, ja. Vilket state var du i? När,
ja.
Hur såg systemet ut? Vilket data hade du?
Ja.
Och i svaret då, jag vet inte, så blir man ju tillbaka skickad. Bums. Gör om det och kom tillbaka med mer data.
Ja, precis. Det är ju de här given when then, eller hur?
Ja.
Var det Dan North som kom på det, eller hur var det?
Jag tror att det var han som fann det första gången och använde det första gången.
Ja.
Men sen var det med ett gäng på ThoughtWorks som jobbade tillsammans, så många av de här ATDD och BDD kommer lite grann från samma folk, fast från lite olika infallsvinklar. Folk, mm, har lite olika roller.
Men given when then, säger du, kan du dra det lite snabbt?
Ja,
Jag är inte säker på att vi har nämnt det tidigare.
Nej, utan jag hörde det ifrån BDD-håll första gången, men det var...
Det är ett sätt att skriva sina user stories, va? Eller sina exempel.
Ja, sina exempel skulle jag säga. Mm. Givet de här omständigheterna här, givet att vi har en trädstruktur med ett noddjup, vad säger man, ett djup på 7, så kopierar jag den och klistrar in den på ett ställe som har noddjup.
När jag kopierar
och till ett så här ställe som har noddjup 8, så ska det faktiskt funka, eller då ska hela strukturen bevaras. Eller utfallet skulle kunna vara så här: så klipper jag efter 3 noder så att jag får ett maximalt noddjup på. Någonting sånt, så här, givet, när, så.
Pratar man om andra sätt, tekniska sätt att prata på, så kan man ju, det är lite grann som preconditions, inte riktigt som preconditions, men det är en förutsättning. En förutsättning, när det här händer, så förutsättningen är så här. Det är det som du beskriver i dina givens. Och sen vill du testa en sak, och det är ju ditt when, din action. Och sen kanske du har ett gäng then som är utfallet. Det kan vara ett eller flera. Ja. Då ska det ju ha hänt detta.
Det här, ja, just det.
Vilket ofta är stateförändringar eller events som skickats. Eller någonting. Någonting har förändrats.
Precis,
alternativt bara... negativt då. Det ska absolut inte ha hänt.
Mm.
Om det är någonting man är orolig för. Som
så kunde precis, ha hänt. Det är väl det som händer när jag programmerar på det sättet. Att du har det här givet, när, så. Och så blir det flera saker som ska vara uppfyllda. Det var nog så här stora grejen när jag började testa BDD. Att... Och till skillnad från enhetstester, vi ska kalla det TDD, när det fanns liksom 7 olika test, men de här testerna var liksom olika scenarion egentligen, utan när man började det, då var det mer så här, okej, det finns ett scenario, ett test, men så har jag så här 8 utfall som faktiskt ska stämma överens. Den här momsen ska vara det här, så här mycket ska betalas ut, och så här ska det här, så här mycket avgifter eller vad det nu kan vara. Ja.
Det finns ju många team som gör det här på whiteboard, så i story-nivå och skriver i dokument och så vidare. Och det är ju ett sätt att kommunicera och diskutera krav och diskutera, ja, vad som ska hända i nästa sprint eller nästa story eller varianter på den här storyn. Men det jag personligen tycker är intressantast är när man knyter det till automatisering sen. Så att det blir regressionstester. För då tar man ju bort det här att man har testare som sitter och gör regression på samma sak om och om igen, sprint efter sprint eller iteration efter iteration, bara för att se att någonting fortfarande inte har gått sönder. Men har man kommit överens om det en gång och kan automatisera det, frysa det, då är det klart. Men på ett format som alla fortfarande kan läsa och förstå, om någonting smäller, så står det ju i klartext: det här funkar inte längre.
Nej.
Varför funkar inte det längre? Ah, det är ju inte alls konstigt, för det nya kravet här borta är ju faktiskt motstridigt mot det här borta som vi byggde för 3 månader sedan. Det kan inte vara så längre, eftersom vi nu gör så här. Alternativt att det är då en ren bugg. Det är någon som har klantat till det då. Men ganska ofta är det ju... Hamnar man i ett läge där en förändring... Man kanske inte riktigt tänker på att den påverkar andra saker.
Nej.
Om vi gör så kommer ju det här inte kunna vara så här längre. Här borta. Det gamla klassiska, det kan inte påverka det. Jo, men nej, det kan du faktiskt, för att det har ju med varandra att göra.
Ja. Du får också bukt med någonting som är så här att en produkt, eller så fort vi har realiserat ett önskemål i kod, i form av kod, då har programmerarna en form av tolkningsföreträde på vad som är sanningen. Det känner jag igen, så där vi har diskussioner ibland och det blir aldrig diskussion, utan mer så här: vad var det vi sa? Och då går vi till koden och tittar.
Så här blev det.
Ja.
Eller enhetstestet.
Ja.
Så här står det i enhetstestet.
Ja,
det måste vara sant.
Ja. Men om du har acceptanstester, då får du ju... Det är liksom... Det intresset ligger kvar i produktägarens. Liksom, på deras bord. Eller du kan ha icke-tekniska personer som faktiskt förvaltar det här.
Ja, man är ju på något vis överens om det innan och säger att ja, det är ungefär det här vi ska göra. Sen som vanligt så kommer man ju iterera fram detta och konstatera att man kommer på nya edge case och nya saker medan man utvecklar. Och går så fort som möjligt att prata med någon som vet. Vad händer i det här fallet då? Nej, men ska vi verkligen kopiera hela den här strukturen? Ska vi inte klippa det här? Men när det är cirkulärt beroende då?
Ja, just det.
Vad gör vi då?
Just det. Det var precis exakt det som hände. Det
är alltid cirkulär beroende.
Vad händer
då? Det är inte
då?
Träd, det är en graf.
Precis, exakt så. Och när det är en graf, då ska vi kopiera och kopiera och kopiera. För då är precis det testfallet, eller testfallet, när någon kopierar någonting och klistrar det in och så hängde sig allt i applikationen. Mm. Så, varför gör den det? Det, bara, det verkar som att den tar jättemycket minne då, av någon anledning.
Stack overflow. Ja. Nej, men det är... Man äger dem tillsammans på ett annat sätt än om man stoppar in det i... Även om man kallar det BDD och stoppar in det i kod i JUnit eller vad man nu använder för någonting.
Ja.
Så på något vis är det inte... Man har, det finns inte kvar i... Det är inte teamet riktigt som äger det om man ser teamet i hela teamet.
Nej.
Det är utvecklarna som äger det. Testarna kan inte heller titta på det i alla lägen.
Mm.
Om inte de är väldigt snygga då. Ja. Kan de kanske läsa dem, möjligen. Men en testare är ju som klippt och skuren för att när man har gjort de första varianterna på det här, man har fått ihop ett antal scenarion givet det här och
ja.
Vi har några varianter och givet att det är slut på lagret eller givet att det är restnoterat eller givet att det är vad det nu vad det var för någonting, då ska det här hända, då ska det här hända. Det finns ju ingen som är så bra på att testa som en testare på att komma på men det här fallet då?
Ja. Mm-hmm. Ja, visst.
Aha, vad händer om?
Nej.
De är ju, en bra testare är ju så exceptionellt bra på att hitta de här. Men, haha.
Sen kanske, fall och sånt
ja, sen kanske man inte ska implementera alla dem. Men då är de i alla fall uppe för diskussion.
Ja, mm. Ja.
Vissa kanske är bara, det är okej. Okay. Det får vara så. Men många gånger är det ju intressanta diskussioner som föds. Men de föds inte riktigt annat än stoppa mig in i kod direkt.
Mm.
Då, jag tycker man tappar mycket av den diskussionen.
Ja, jag får en känsla av att, och jag gillar det här, så att det här sättet att tänka på eller jobba på, det är lite mer så här utsidan in.
Ja, det blir så nästan automatiskt.
Att du,
hur menar du då? Nu får du förklara dig.
Att du börjar egentligen med att använda systemet och påstå någonting.
Mm.
Ja, så här, när vi gör så här, ja, då händer ju det här. Men om du insidan ut, då är det mer så här, ja men de här små delarna, det här lilla, den här lilla klassen kopplar ihop med den här klassen, med den här klassen, borde producera det här resultatet. Och så börjar med de små delar.
Mm.
Jag
det är ofta varit... så man hamnar när man kör traditionellt TDD.
Ja, jag skulle säga det. Och det är väl ett så här reduktionistiskt sätt att se på det.
Men om man backar till, var någon av er någon gång jobbar i några större RUP-projekt eller någonting?
Nej, slapp det.
För när man satt och skrev use case och sånt, det är ju ganska likt detta egentligen.
Det är väldigt utsidan in ju.
Ja, och du skriver use case, de är inte helt olika ett acceptanstest här.
Nej.
Du kanske inte skriver det i formatet just givet när då. Utan du skriver på ett annat format.
Ja.
Men du skriver ju ändå ganska mycket.
Ja.
Du skriver lite förutsättningar för det här use caset att det ska kunna köra alls. Mm. Här är förutsättningen.
Mm.
Det här är det här som händer, ofta en liten sekvens. Och så då. Det var inte kanske det vi skulle kalla assertions eller kontroller så explicita kanske use case, utan det var mer ett happy flow eller exceptional flow. Då hamnar du på här borta och det här funkade det inte. Mm. För det var inte rätt eller inte, det var slut. Eller.
Nej.
Och hamnar du här så var det happy flow. Och happy flow är oftast som vanligt enklast att bygga. Och sen så får man ett antal exceptional use cases. Mm. Så gör man vad man brukar kalla fully dressed use case.
Mm.
Där man verkligen har branscher och så vidare. Då definierar man alltihopa i ett use case. De är ganska komplicerade eftersom du hade branscher. Om det finns varor på lagret, då går vi till 7b. Om det inte finns, om det finns, nu vet jag inte riktigt vad jag sa. Ja, om det finns eller inte finns, så går vi till 7a eller 7b.
Ja.
Och så får du inte ta vidare därifrån. Så du ser hela grafen på en gång och då blir man ganska fort yr i huvudet.
Ja, ja.
Du ser liksom hela flödesdiagrammet, fast man skulle egentligen bara vilja se en slice.
Mm.
När man beskriver det här beskriver man en slice i taget. Tala om vilken slice man tar och så tar man den slicen. Och sen tar man nästa och så tar man den vägen igenom systemet.
Mm.
Men oftast behåller man dem med samma fil ändå. De grejerna som hör ihop då.
Mm.
Du har en, ofta så definierar man det som en feature. Och sen så har man ett antal scenarios i den featuren. Det hade varit motsvarande ett use case och en branch inom use caset. På, om man hade jobbat på det sättet istället.
Ja,
så det är inte olikt. Det är inte olikt alls. Och då är det att du är utsidan in. Det är det här vi ska bygga.
Ja. Jag gillar det. Jag kommer inte ihåg vad jag läste första gången eller hörde första gången, utan det var någon som sa att ett enhetstest då, eller en lite mindre test, är ju den första klienten till en klass.
Mm.
Och då var det jag insåg att aha, ja, då kommer det här bli lite lättare att använda för en annan programmerare. Och sen så tycker jag väl att om vi ska utveckla ett API, vilket nästan alla klasser eller så här, på något sätt är, om inte annat för en annan programmerare, men då vill vi ju jobba på det här sättet. Det ska vara lätt att använda det här. Det ska liksom inte bli något lapptäcke på slutet som du bara pysslar ihop.
Mm. När jag går med andra hållet så blir det oftast inte samma resultat. Det blir något annat.
Ja.
Det kanske funkar, men det kommer inte bli lika mycket hand i handske.
Nej.
Det blir någonting som kanske funkar lite grann.
Mm.
Det funkar, men vi kanske ska ha en adapter emellan, för det här interfacet blev inte så bra.
Nej. Så känns det väldigt som mycket som ett lapptäcke då.
Ja.
Eller som ett legohus byggt av massa olikfärdiga bitar, så sticker det ut lite här och där, så är det så här piratlego rakt in i citylegot.
Ja.
Det är liksom stör mig rätt hårt.
Det måste ha varit jobbigt för dig förr i tiden med lego då.
Nej, men nej, vad fasken. Då tog du röda bitar. Ska du bygga en lada, då tar du röda bitar.
Okay.
Du trycker inte in 7 gula bitar.
Okay.
Men okej, jag håller med om att du behöver...
Så såg inte mina legohus ut.
Ja, men så var jag också.
Ja.
Jag hade legostad hemma. Det var ju ingen som fick komma med sitt riddarlego.
Nej. Det går inte.
Jag har mycket svårt att minnas att det var någon sån ordning på vårt lego.
Ja, nej. Man kan... Om du bygger en riddar... Är det liksom så här, ja, nu bygger vi riddargrejer.
Mm.
Då ska det vara riddare. Det ska inte vara brandslang där.
Nej. Katedraler, inga basarer.
Ja, lite så.
Ja, jag hör det.
Jag katedralbyggare här. Nej, sen blir ju inte ett IT-system. Det ser ju inte ut som en katedral oftast.
Nej, många önskar väl det. Ja. Det är alltid basarer.
Ja,
det är alltid någon som kommer med sitt riddarlego där.
Exakt. Mm. Sitter han där med sin perfekta grej så kommer... Jo, skulle vi kunna köra lite Python-skript? Jag bara, nej! Ja. Jag känner att vi pratade lite grann om varför vi ska ägna oss åt det här.
Mm.
Vi pratade om det utsidan in. Du kan få bra API av det här, bra kod. Och du kan liksom komma med ett exempel i taget. Istället för att kanske slippa den här fulla spesen.
Mm. Sen tror jag i och för sig att det är ett antimönster. Både när det gäller TDD och ATDD och sånt. Som man själv har gjort massa gånger och ibland gör när man gör mer exploratory utveckling när man inte alls vet vad man ska göra.
Mm.
Men ganska ofta kanske man faktiskt gör lite för få exempel i början. Man gör ett exempel och så utvecklar man det. Och sen så gör man nästa exempel och så då refaktorerar man direkt. Och så tredje exempel så refaktorerar man direkt.
Mm.
Och det är, man gör ofta så när man tränar till det. Man försöker få folk till att inte tänka för långt för att man vill få in den rytmen. Men ganska många gånger så refaktorerar man ju några gånger onödan. För hade man satt sig ner en halvtimme.
Ja.
Och plockat fram de 10 testfallen man kom på. Lite olika varianter. Då hade kärnan sett lite annorlunda ut.
Mm.
Från början. För det finns ingen anledning att göra så här när jag ändå vet att om 5 minuter så kommer jag göra detta.
Nej.
Men du behöver inte komma fram till alla för det. Man får inte fastna i det här att vi kan inte börja koda för alla exempel finns inte där.
Nej.
Vi kan inte gå till designfasen innan analysfasen är helt klar.
Mm.
Vi kan absolut inte börja koda innan hela designen är satt.
Mm.
Där vill man ju absolut inte hamna.
Nej.
Men det finns en risk också. Inte en risk, men jag tror egentligen att det blir mer jobb totalt. Om man ibland gör lite för lite. Istället för att sätta sig. Och ibland känns det lite grann som att när vi försöker vara så agila som möjligt och dra det hela vägen. Att vi tappar bort design lite på vägen. Tappar bort lite grann av tänka lite före och efter.
Ja.
Det är det här big upfront design mot small upfront design.
Ja.
Men det är ju väldigt få som egentligen har uttryckligen sagt no upfront design.
Nej.
Men ibland känns det som att vi hamnar där. Att det är lite för lite. Vi kanske ska sätta oss och skissa en stund och fundera lite.
Absolut. Det tror jag. Jag kommer att tänka på inte bara det då, men att lite design, lite så här eftertänksamhet behöver jag i alla fall. Eller när man drar in absurdum det här med dry.
Mm.
Alltså don't repeat yourself. Och att allting ska vara super dry. Det ska vara ingen repetition överhuvudtaget.
Mm.
Och det tog mig många, många år innan jag insåg att vänta här nu, den här saken om man kör objektorienterat, ett konto här i en bankverksamhet kanske inte alls är samma som ett konto där. De påminner om varandra väldigt mycket, men det är inte samma sak.
Mm.
Så jag har börjat egentligen praktisera lite grann, så att första, det är okej att kopiera en gång. Tredje gången, då kanske jag ska fundera lite grann på vad...
Det är ännu jobbigare tycker jag de gånger när man hittar strukturer som är likadana.
Mm.
Den strukturen är likadan som strukturen, men de används till olika saker och betyder egentligen olika saker.
Ja.
Men jag ser på dem att de är likadana. Mm.
Men inte exakt.
Ja, även när de är exakt. Ja. Så ser man, det här skulle man kunna göra en abstraktion av.
Ja.
Och man är ju rätt sugen på att göra det och man har ju gjort det några gånger också.
Ja.
Men sen tar det inte så lång tid innan någonting divergerar eller det används på ett annat sätt än man tänkt sig. Det blir, de är ju inte samma sak. De råkar bara se likadana ut.
Ja.
Av en slump. Och det stör ju tekniker gärna.
Väldigt
som de är, jag ser att de är likadana. Det måste finnas någon abstraktion. Och så försöker man komma på ett smart namn.
Ja.
Så finns det inget namn.
Nej, precis.
För det finns inget sånt koncept i verkligheten. Jag har ett koncept här och ett koncept här. Och så försöker jag hitta ett gemensamt koncept. Och det finns inget namn.
Det har jag inte tänkt på.
Då heter det något, de gångerna man har gjort det så har det hetat någonting ganska krystat. Men man känner ju att det måste ju vara det.
Annars car det or ship.
Ja, i värsta fall. Eller
snail machete.
Something that can move. Eller,
movable thingy.
Nu hade du kanske kunnat heta ett fordon då. Men, men det finns ju alltid... När det verkligen inte är samma sak. Det är två olika grejer. Men de är mycket lika varandra.
Mm. Ja.
Det är lätt att övergeneralisera.
Mm. Ja, absolut. Det tror jag att det... Där har vi hamnat ofta, många gånger. Och så, då har du någonting som är så abstrakt så att det, är som, det skulle kunna vara en...
Så går man och frågar domänexperten och försöker förklara vad man menar.
Ja.
Och säger, men det måste finnas något som heter så. Och man får bara blank face tillbaka. Nej.
Det finns
men det måste ju finnas något sånt.
Koden säger ju det.
Koden säger
det. Man ser ju
det här.
Det finns en flygande machete.
Nej, det gör det inte.
Nej. Nej, det är svårt att komma på bara exempel och exemplifiera för eftersom de oftast är dåliga. Men...
Ja, men det är, annars tycker jag det är väldigt kraftfullt så här, om du sitter och pratar med någon och så säger du så här: jag förstår inte, jag måste ha ett exempel.
Mm.
Och det är lite grann det som det här tar avstamp i tycker jag.
Ja, och på något vis så kan nästan alla komma på ett exempel.
Ja.
Även om man känner sig ny eller om man inte känner sig som utvecklare eller någonting eller inte känner sig som någon stor specifikationsmänniska, så kan alla dra till med något exempel.
Mm. Ja.
Eller något motexempel.
Ja, på
eller
så,
en variant.
På så sätt är det en väldigt inkluderande...
Ja. Det är lätt att få med folk på tåget att komma med...
Ja.
Men finns det någon annan variant på det här?
Mm.
Ja, det kan ju vara... Det kan ju vara slut på sådana.
Ja, men,
händer då? Ja, det är bara fråga.
Och där kan du ha även någon som är väldigt, som du sa, väldigt oinitierad.
Mm.
Kan ju komma på ett exempel. Men vad händer om jag ska ta ut pengar från ett konto och så har jag inte så det täcker uttagsavgiften?
Mm.
Ja, just det.
Mm. Ja, absolut.
Får inte ut de pengarna då? Nej, det får du inte. Nej, okej. Okay. Ja, bra. Ja, då fattar jag. Mm.
Eller vad händer om du är slut på 100 lappar?
Ja.
Finns bara 500 lappar? Vad ska hända då?
Ja, om du sitter med din ATM. Mm. Java. ATM.java.
Mm.
Ja. Absolut. Det är ett verkligt fall. Då skickar man ut en 500, eller hur?
Ja, men framförallt. Vi kan ta nästa exempel. Nu kommer det 200 lappar plötsligt.
Ja.
Ända spesen. Vad ska vi göra då? Ska vi föredra 200-lappar framför en 500-ring och en 100-ring?
Ja.
Eller?
Den är ju lite intressant.
Vilket går först här?
Ja. Precis.
Vilket ska vi spara på?
Vad ska du göra då? Då ska du kolla igenom. Liksom.
Eller spelar det ingen roll?
Nej.
Ska vi ta random? Eller finns det en prioritet?
Mm.
Någon måste bestämma det. Det kan ju vara utvecklaren. Om det inte är viktigt.
Ja.
Men är det viktigt kanske någon annan borde bestämma.
Ja. Nej, precis. Så kan det vara. Mm. Så om vi... Om nu folk som lyssnar på det här, de kanske börjar undra lite grann så här: okej, okay,
jag köper det här.
Men hur fasiken funkar det här egentligen?
Mm.
Hur fasiken ska jag kunna få text och bli läsbar för någon och sen så ska det här exekveras?
Som ett test. Som ett enhetstest.
Ja.
Det låter helt galet.
Ja, det går inte. Eller?
Ja, det går ju, visar du sig.
Jaha.
Man kan väl egentligen säga att det här en gång började med Ward Cunningham allting börjar med Woody Cunningham. Mm. Som gjorde Fit. Som var ett litet sätt att beskriva krav. Exempel på det här sättet.
Mm.
Lite grann i wikiform då. Inte helt otippat.
Mm.
det var ganska... Det var en väldigt bra idé, men det var väl inte så många som hoppade på tåget. Och det var lite...
Lite styltigt tyckte jag.
Lite styltigt, ja.
Det var ganska så här tabellinriktat.
Ja, och sen kom fitness och gjorde ett verktyg runt det.
Ja, det blev ännu mer styltigt.
Ja, fast bättre på vissa sätt, för det kunde ändå köra, det kunde exekveras och kopplas ihop till koden lite grann. Men sen från andra hållet då, om vi tar TDD, BDD-svängen, så börjar man ju med typ given when then och liknande inne i kod.
Ja.
Tills man från RSpec, som är Rubys motsvarighet till JUnit, extraherade en textrunner som tog textsträngar och knöt ihop dem till kod.
Mm.
Så man splittade upp sitt test i två delar. Man splittade upp det till en textfil där det står givet att det finns en röd tröja på lagret och jag säljer en röd tröja, då ska det finnas noll röda tröjor kvar.
Mm.
Eller något annat. Men givet att jag har 100 kronor på kontot och jag tar ut 50, om jag nu kan det, då ska det finnas 50 kvar.
Mm.
Eller givet att jag har 100 och försöker ta ut 200, då ska jag inte få ut några pengar.
Mm.
Och det ska finnas 100 kronor kvar.
Mm.
I ren text. Men det man limmar ihop det med då, det var att istället för att tvinga in det i en wiki, eller en tabellformat så tar man den här, varje rad, varje mening för sig, varje givet, eller varje när, eller varje då, och extraherar till ett regex från det. Regex skulle kunna se ut exakt som meningen.
Mm.
Det är givet att jag har 100 kronor på kontot.
Mm.
Och så gör du en annan, och då knyter du regexet till, det här är en liten setup-grej. Då ska jag alltså ha ett konto, eller skapa ett konto och peta in 100 kronor på det. Det är förutsättningen för testet.
Ja.
När jag försöker ta ut 100 kronor, då knyter vi ihop det med ett litet regex som stämmer med den meningen. Och så anropar vi withdraw, eller vad det kan tänkas heta, för att ta ut 100. Då ska det finnas 0 kronor kvar på kontot.
Mm.
Då har vi en liten assertion där. Knyter vi det regexet till en assertion som kollar att det finns exakt 0 kronor kvar på kontot. Och sen så kör man exekvera den genom att anropa sitt lilla verktyg som exekverar de här stegen. Och det verktyget det gör egentligen är så enkelt som att leta upp rätt kodsnutt, rätt regexp till rätt rad. Exekvera den kodsnutten, ta nästa och kör vidare.
Mm.
Vilket en manuell testare hade fått göra för hand då. Skapa upp ett konto på någon annan skärm och peta in 100 kronor.
Ja.
Gå till den riktiga skärmen för att ta ut 100 kronor. Kontrollera i databasen att det faktiskt var 0 kronor kvar på kontot. Eller vad man nu, hur de nu hade burit sig åt.
Mm. Så det låter lite grann som att du behöver ha någon form av struktur eller fixtur bakom det här.
Det blir så alltid.
Ja.
Man kommer inte undan. Men det man ganska snabbt gör sen är att man inser att om jag har ett konto med 500 kronor, det är ju ganska likt om jag har ett konto med 100 kronor.
Ja.
Så då plockar man ut 100 eller 500
aha.
i regexpet. Och så gör man en parameter av det som heter amount.
Ja.
Och sen så stoppar man in amount på kontot istället för 100.
Mm.
Så börjar man återanvända sina steg.
Mm.
Och det som är mest fascinerande, som fortfarande får mig förvånad, att det är lite trögt att komma igång. Det är nytt för folk och det är lite annorlunda och det känns...
Ja.
Inte riktigt som programmering heller.
Nej.
Det är hur mycket yta man täcker. Hur fort man täcker den ytan.
Mm.
Så när man har gjort ett antal sådana här. Så man har fått ihop ett 50-tal steg. Mm. Kanske inte ens det. Kanske beror på hur stor domänen är. Men man kommer ganska snabbt till att man har steg som mättar domänen. Man kan inte göra så här mycket utifrån.
Nej.
Det finns inte. Däremot kan kombinatoriken vara hur hög som helst.
Mm.
Men det finns inte så hemskt många saker man kan göra i många domäner.
Nej.
Eller så finns det många, men det är ändå en ganska ändlig mängd. Men däremot kombinera dem sen.
Mm.
Om du gör det i den ordningen. Och sen gör du så. Om det var så när du gjorde detta, vad händer då?
Aha.
Men det man kommer inte rätt fort är att de här små kolsnuttarna med regexpen som är mappade till texten.
De blir färdiga på något vis.
man inte helt färdiga, men man får ett väldigt, väldigt återanvändbart sätt. Så kommer man på någon ny då och då. Mm. Eller man vill uttrycka sig lite annorlunda för det blir lite styltigt i den här. Men det blir nästan färdigt. Mm. Man lägger mycket tid på dem precis i början, tycker man. De blir oftast inte så komplicerade heller, för det är väldigt enkel kod. Det är ju en insert och det ser ut som ett enhetstest på insidan, fast uppsplittat i 3.
Mm.
Men väldigt snabbt så börjar man bara bry sig om sina textfiler.
Mm. Och så gör man varianter. Det är lätt att parallellisera testskrivandet också, för det är många som kan.
Och du kan ju göra det direkt på lämpligt möte eller någonting, man sätter sig tillsammans framför projektorn och så skriver några sådana ihop. Du behöver inte hålla på och talla så mycket i dina Java-filer eller Ruby-filer eller C-sharp-filer. För du kan skapa en ny stimuli.
Mm.
Så det förvånar mig hela tiden hur fort man kommer till den där mättnadspunkten att nu har vi faktiskt gjort det mesta. Mm. Nu är resten en oändlig mängd kombinationer av det här.
Ja. Jag funderar på nu är jag saknade lite grann kunskapen då när jag testade den här första gången acceptansdriven utveckling, eller så började vi för sent, jag vet inte det var om vi började mer eller för sent, men det var så här att vårat GUI hade inte, det fanns inte något lätt sätt att lägga ett snitt så att du kunde ta bort GUIt och skicka in parametriserande, förstår du vad jag menar?
Mm.
Det vill säga du kunde inte sätta upp en given struktur.
Nej.
Och sen så stimulera den på något sätt och sen få ett utfall. Utan vi var tvungna att gå via GUIt.
Mm.
Och titta någonstans och se, okej, blev det här utfallet eller inte?
Mm.
Nu har jag liksom, tycker jag att jag har bemästrat den här tekniken att skära bort GUI-delen.
Mm.
Och få det i någon form av lager eller hur ska uttrycka det. Det som jag fortfarande sliter med är den här databas- eller persistenta delen.
Mm.
Har du något tips där hur du liksom kan du skära där? Eller får man bara förlika sig med att du måste ner i databasen och vända?
Du kan skära där. Olika sätt. Oftast gör vi inte det.
Nej.
Oftast skär vi inte bort GUIt heller.
Nej.
Utan oftast kör vi dem som, precis som en testare hade gjort.
Eller en
fullskaliga acceptanstester.
Eller som en användare hade gjort det.
Som en användare hade gjort.
Ja.
I och med att idag är det så pass mycket JavaScript och grejer i många applikationer.
Ja.
Och det är så mycket navigering och grejer. Så att det skär du bort det, så skär du bort ganska mycket av flödet.
Ja, det gör det ju.
API har oftast rätt kast med flöde. Du kan anropa den vilken ordning du vill.
Ja.
Men det hade aldrig kunnat hända för att
nej, just det.
Du kan inte komma dit utan med UIt eller med appen eller vad det nu månde vara. Så jag kör gärna hela vägen utifrån. Men någon gång, det finns ju ingenting som hindrar att göra det här på insidan också.
Nej.
Bara på domännivå.
Nej, just det.
Och när vi skär bort databaser då, så brukar vi oftast helt enkelt ha typ repository pattern, alltså DDD-mönster. Att man tar ett repository som inte pratar med databasen, utan man stoppar in lite hårdkodat data där som man skulle vilja ha.
Ja.
En annan implementation av den i RAM.
Mm.
Ibland när det är för jobbigt och man kommer in för sent så brukar jag pilla in en minnesdatabas.
Just det.
Bara för att det går fortare.
Ja, nej, men det har jag också försökt några gånger. Men det, där körde jag liksom i väggen med ORM.
Ja, det beror på helt enkelt. Ja, om man har tur och otur om du hittar något som. Det finns ju flera stycken och ibland hittar man något som funkar och ibland är det inte kul. Och sen då så är det oftast någon som har använt något databas specifikt ändå.
Mm.
Ja, och då är det inte så kul.
Nej, det är det ju inte. Det vi kanske som inte är tydligt här i den här konversationen är att det jag önskar få ner, det är ju körtiden för de här testerna, såklart.
Ja, men då är du egentligen på enhetstestnivå. Du tänker enhetstest, men om du tänker att det faktiskt är acceptanstester.
Ja.
Vi kan inte göra acceptanstester utan UI. Vi kan inte göra acceptanstester utan databasen.
Nej.
Då är det inte ett acceptanstest.
Nej, du testar ju inte. Inte hela saken, det gör det ju inte.
Nej, nu kan hur fel det går ut som helst och dessutom sparade vi ingenting.
Ja, jo, det är misstaget här flera gånger.
Ja, folk blir så ledsna.
Det här ser skitbra ut. Pang, det funkar. Men du Ola, vi sparar ju inte ner det ändrade. Nej, det har du rätt i. Jag går tillbaka till kammaren.
Om man använder ett verktyg då. När vi kör det här, många system vi bygger så hamnar vi i en Ruby-värld.
Ja.
Och det första verktyget av det här slaget var Cucumber, som då extraherades från RSpec. Där har man möjlighet att sätta upp två olika världar, eller flera olika världar.
Mm.
Vilket innebär att du kan byta ut stegimplementationerna, de här, vi kallar dem steg, de som är regex knutet till en en liten snuttkod som ser ut som enhets testkod. Du kan byta ut dem. För det är fortfarande så att all text, alla featurebeskrivningar skriver likadana, även om du har med eller utan UI. Annars har man ju på något vis hamnat lite snett. Om du bara pratar om domänen fast du pratar inte om systemet. Men då kan du byta ut implementationen mot en annan steg implementation. Där du då kanske då går rakt på API istället för att gå via GUIT. Eller då har petat in ditt repository istället. Ofta behöver man inte byta ut alla steg. Man kan oftast hitta lite... Det slutar man sitter med två värda av steg. Men man hittar ju... de här är ju faktiskt exakt samma. Så extraherar man dem till en gemensam värld. Och så man, där det skiljer sig. Jag skulle vilja klicka på den här knappen. Det betyder ju egentligen anropa...
Ja, just det.
Här.
Gör de här sakerna.
Ja, gör det eller någonting. Så man har lite mappningstricks för sig. Där. Då kan man faktiskt ta precis samma features beskrivna. Men du kan köra snabbt på skrivbordet med den stegimplementationen. Eller den världen då. Och sen så kör du samma på, låter byggservern ta hand om och köra den långsamma. Ja. Den som faktiskt måste resetta databasen varje gång. Sätta tillbaka det här default-datasättet eller vad du nu har. Eller,
det är det, om vi tar återigen det som förmodligen de flesta kan förstå, det är så här, en konto på en bank. Du hoppar ju in till att du har ett visst saldo. Skulle du göra det här helt från, liksom, helt från början till slut, då skulle du ju be någon öppna ett konto via någon form av API eller på något sätt öppna kontot, sätta in pengar, sen ska de här kanske kontrolleras att du inte är någon skurk och allt det här, men du har ju skippat det steget där du liksom ska testa och dra ut pengar och kolla, blir det uttagsavgifter på det här eller inte.
Sen är det faktiskt så att ganska ofta när jag gör det här på webbnivå och jag ändå inte tänker köra dem jätteofta på bänken. Eller jag tänker framförallt inte köra allihopa på bänken hela tiden kanske. Utan kör de jag håller på med. Så det är inte ovanligt att man inte petar in saldot från sidan. Utan för att kunna göra det här, givet att det finns ett konto med Ola. Att Ola har ett konto med 100 på. Det den anropar är bara ett antal steg som navigerar till den screenen där du faktiskt skapar ett konto och fyller i Ola. Stoppa in pengar på ditt konto eller gör en transaktion. Istället för att stoppa in pengar kanske jag skapar en transaktion på inkommande 100. Så man gör alla grejerna, även kanske till och med UIT. Det spelar ingen större roll. För när roboten gör det så kan man ta lite extra tid, det är inte hela världen. Den knappar på där. Och sen kommer du till din when, då är du det statet. Men du behöver inte ha en massa testa API-er nödvändigtvis. Att kunna göra saker som man bara kan göra i vissa lägen. Utan du kan ju göra det mesta via UIT då. Det kanske handlar om att logga in som banktjänsteman. Öppna ett konto i Olas namn. Och ge honom 100 kronor eller hur det nu funkar. Och sen loggar du ut och så loggar du in som Ola. Det kan du gömma i ett steg. Givet att Ola har ett konto med 100 på. Vad innebär det? Jo, det innebär de här jobbiga stegen, men det lägger vi åt sidan. Från och med nu pratar vi om det som givet att Ola har ett konto med 100. Det kan vi stoppa in på sidan, peta in rakt ner i databasen eller något annat. Men risken alltid när man petar in på sidan eller stoppar in i databasen är att man faktiskt inte gör exakt rätt. För systemet hade inte kunnat skapa det datat. Det hade inte kunnat skapa det på det sättet, för du har pajat strukturen lite. Du har gjort lite annorlunda.
Det har jag råkat ut fler gånger. Att det kan inte hamna i det här tillståndet. Och det är orättvist. Jag vet inte vad man ska säga. Det går inte att göra så.
Men gör man det via systemet själv. Man primar systemet via systemet. Så som man hade gjort det från när man deployade det första gången. Det kommer ta längre tid att köra. Men det kommer bli väldigt rätt.
Man slipper cash-problematik som man brukar använda om här.
Definitivt.
Det har vi också gjort.
Hur är det med robusthet på de här testerna då? Vi hade ju erfarenhet i urprojektet. Hamnade ju ganska snabbt i att man hade nästan en heltidstjänst som bara varje morgon kollar vilka tester som har fallerat och börjar liksom så här, testa igenom dem igen och för att se om det verkligen var ett fel eller om det bara är roboten som...
Det finns ju olika sätt att skapa de här på. Jag har sett på några större företag som gärna köper in stora sviter av produkter från andra stora företag. När man har köpt IBMs verktyg för sådana här saker, då är det ju oftast inspelning. Och många tänker ju inspelning och uppspelning och sånt här. De blir ju, om man inte har ett förbaskat bra verktyg, så blir de sköra. Vi såg något exempel där man hade ändrat en footer. Och 300 tester gick sönder. För den var ju fångad i varje inspelning såklart. Ja, då är ju meningen att man ska ta den här inspelningen och sen ska man generalisera den egentligen. Ta bort sånt som inte är relevant. Men det orkade de inte eller förstod inte eller vad det nu månde var. Det blir skitjobbigt.
Ja.
Så, men däremot om man skriver testerna, då kommer du snarare till punkten att det måste inte ligga under body, div, table, bla bla bla.
Nej.
Utan du kan nöja dig med att någonstans på den här sidan så ska det stå Ola Elnestam.
Ja.
Någon annanstans ska det stå saldo 100.00.
Ja.
Det är inte jättenoga vilken div det ligger i. Utan någonstans på den här sidan som jag har kommit till bör det här stå.
Mm.
Och då blir det ganska oskört.
Precis, man testar funktionaliteten istället för stylingen. Liksom.
Precis. Och det, så har du testat också gjort.
Mm.
Det, då ska det stå att Ola har 100 kronor. Ja, då, okej, är det Ola? Ja, det är Ola. Är det 100 kronor? Det är 100 kronor. Mm. Eller vad det nu månde vara. Så man pratar om vad man vill se istället för att prata om exakt var det råkar ligga.
Ja.
Mm. För hamnar man där, då blir det jätteskört.
Ja, det blir det. Jag har gjort misstaget att göra det här, ta hänsyn till styling. Och sen så har jag liksom insett att nej, men ska gå den vägen som du beskriver. Och sen så tror jag att de flesta kan komma på att visst, det finns ju ställen, det finns ju tillfällen som det spricker också. Mm. För att det stod 100 någon annanstans.
Ja.
Och ja, visst, absolut. Men det är mindre, det är mer robust.
Ja, många ramverk har ju då, man till exempel använder det som vårt default-verktyg när vi kör på en Rubistack i Capybara.
Ja.
Den kommer bli ledsen om de hittar flera.
Ja.
För att du hittar inte en. Jag hittar flera, då är det nog inte bra. Då får du nog spesa lite hårdare var jag ska leta.
Ja.
För nu kan det vara fel.
Mm.
Så det finns många verktyg som har en,
ja. Men som sagt, du får ju med ditt team ta hänsyn till så här, hur värt är det? Mm. Och liksom, hur mycket ska jag automatisera och hur robust ska det vara? Du kan alltid komma på någonting som är superrobust, men ja.
Ja, fast det blir robust på ett sätt. Det blir robust ur regressionssynvinkel. Ingenting har ändrat sig.
Precis.
Men det blir väldigt skört ur testsynvinkel, för att ändrar du på någonting så har du jättemycket jobb att göra.
Mm.
Och då slutar det ju. Det är samma sak med om någon gör enhetstest och du kryper för nära implementationen.
Ja.
Jaha, det är inte. Jag har inte beskrivit beteendet, jag har beskrivit hur det råkar vara.
Exakt, jag har beskrivit hur implementationen ser ut på testnivå. Ja.
Och ändrar någon implementationen på något sätt, någon lite fin refactoring, så då stämmer det inte längre.
Nej.
Nej, fast det var inte det jag ville. Jag ville ha ut det här svaret på den här frågan.
Ja.
Jag ville ha det här beteendet av det här, av den här actionen. Men det är samma sak här. Är det viktigt vilken div det ligger i?
Nej.
Kanske.
Nej.
För de som verkligen vill ha den regionen. Det finns ju jättefina verktyg idag också som tar under du kör dina acceptanstester, tar screenshots.
Mm.
Spara undan dem. Men då får du ju själv titta på dem en gång och säga att de här ser okej ut. Och sen kör du dem igen. Och skulle någonting då ha någonting blev hidden som inte skulle vara hidden, eller någon har dribblat till det, tagit bort något eller flyttat någonting, då kommer ju den screenshoten inte stämma längre.
Mm.
Och då får du en varning. Eller får det att gå sönder. Och säga att det här har ändrat sig. Är det här det nya facit, eller är det en bugg? Var det med flit eller inte med flit? Och de är ganska smarta med det. De kan gå på, det är okej att det flyttat sig lite granna, för det är lite skillnad mellan browser och sånt. Det kan även vara skillnad i vissa fall med färger och sånt. Men de kan vara lite halvtoleranta. Att små förändringar som ett människoöga inte hade brytt sig om är okej.
Mm.
Men om någonting faktiskt inte ligger där det ska, eller det har bytt färg helt eller någonting, så blir det problem.
Nu känns som vi bara pratar om någon form av webbverktyg eller HTML-sidor, men det finns ju. Du behöver inte alls använda.
Nej. Vi gör ganska mycket sånt här på inbäddade system. Hjälper folk med. Det finns ju oftast inga UIN alls. Nej. Eller tre lysdioder om man har tur.
Ja.
Utan det är ju bara meddelanden in och meddelanden ut.
Mm.
På olika sätt. Och signaler in, signaler ut. Eller volt in eller volt ut. Men det är ju samma. Man vill fortfarande ut en viss. Man vill att något ska hända när man gör något.
Mm. Visst.
Och hittar man det här, när jag gör det här skulle jag vilja att det här hände.
Ja.
Om bilen är låst.
Ja.
och någon tar sig in i den, då vill jag väldigt gärna att larmet går.
Ja. Ja, du, jag tycker vi hela tiden kommer tillbaka till, eller jag kommer tillbaka till det här, givet det här, när jag gör det här så ska det här hända, eller då ska det här bli utfallet. Och har du det tänket, då kommer du kunna hitta de här snitten som jag tycker är viktigt att hitta i kod, där du kan liksom, okay, här kan jag stimulera systemet, jag kan sätta upp systemet här, jag kan stimulera det här och få det här utfallet. Du ska fort kunna komma till det här givet stadiet. Märker jag att, för att jag vill tajta till feedbackloopen, då vill jag snabbt kunna komma till givet det här.
Det är ju en smaksak i mångt och mycket, och så fort som möjligt.
Ja.
Men det finns alltid en risk med att göra det för fort, för då kanske det inte blir helt rätt då.
Ja.
För man har tagit en genväg.
Ja.
Och det är väldigt bra om den genvägen är återspeglar vad som hade hänt om man inte tog genvägen.
Ja, det är en balans mellan att färdas fort och liksom färdas korrekt, så att säga.
Ja, precis.
Och
det går ju sagt att ha olika världar där man i ena fallet har den riktiga snabbvägen och sen har man den riktiga också. Och då kommer man ju upptäcka om man har klantat till det.
Ja.
Men man får lägga lite mer jobb.
En sån här fråga som jag alltid brukar säga, okej, ja visst, jag köper allt här, nu ska jag börja. Måste du ha ett verktyg eller måste du inte ha ett verktyg? Eller vad skulle du rekommendera?
Jag skulle nog rekommendera att börja med ett verktyg, för att annars så måste du göra någon form av översättning från fri text till något som kan anropa kod själv. Och det är inte jättemycket kod. Det är det inte. Men de har många tricks för sig i verktygen. De kan göra saker enklare. Det blir fina färger direkt. Och ja. Du kan välja att köra subset och scenarion. Och du kan välja att tagga. En variant är ju, många av verktygen kan tagga ett scenario eller en feature. Du kan till exempel tagga den som antingen per, det här handlar om köpflödet och det här handlar om betalflödet, eller dåliga exempel kanske. Men du kan också tagga en som slow running.
Ja.
Det här är jättelångsam. Den vill jag inte köra på bänken.
Nej.
De här är snabba. Den här är långsam.
Ja.
Så grupperar man dem så och så kör man alla utom de som är slow running på bänken, och så får integrationsbyggservern ta hand om.
Ja.
Och de andra då.
Ja.
Då får man i alla fall ett rätt så bra smaktest på.
Ja, det får du ju då, tycker jag.
Men jag skulle välja ett verktyg. Och det finns nog verktyg till alla språk som jag har sett idag nästan. Det finns till C#, det finns till Java, det finns till PHP, det finns till Python, det finns till Ruby.
Ja.
Det finns till allt möjligt.
Då kan vi länka till dem i våra show notes.
Qcover var första. Specflow är väldigt stor på .NET-plattformen.
Ja.
Ja, det finns ett helt gäng till. Vi kan hitta länkar. Men alla har samma språk, den given when den strukturen och feature scenario.
Ja.
Och det språket har ett eget namn.
Okej.
Det heter Gherkin.
Ja, just det.
Så hittar man något som är Gherkin, använder Gherkin som språk,
ja,
så skulle du kunna byta ut ditt verktyg helt och hållet eller din lilla plattformen, men ändå är spesarna fullt valida. Så när du gör din big rewrite sen om 2 år och ska skriva om det är Go eller Elixir,
så har du dina Gherkin-tester.
De är fortfarande...
Ja.
De är fortfarande rätt syntax. Du behöver inte peta på dem.
Mm. Så att det ska vara, jag letar efter den här Gherkin-kdung-stämpeln som du sätter, eller?
Ja, men det finns en fördel. Att alla kommer förstå vad man menar. För det är, alla som har sett ett sånt verktyg innan kommer förstå nästa verktyg. Bums. Det är ingen egen syntax.
Nej.
Det är inget eget sätt att göra det på.
Vi börjar närma oss programtidens slut, skulle jag säga. Jag tror att jag sitter hela tiden här och bara funderar på en av de bästa böckerna som jag läst, som kanske inte är precis det här, eller så är det i alla fall. Goose brukar den namnge som Guiding Object Oriented. Nej, vad är det står för?
Oh. Systems by Test eller något sånt där.
Ja,
eller?
Software by Test. Growing Object Oriented Software by Tests är det.
By example. Är inte E på slutet?
Kanske.
Ja.
I alla fall. Goose-boken är en av de så här... Vill du förstå vad vi menar så skulle jag rekommendera den. Det är alltså första bok.
Ja, eller kanske Specification by Example.
Ja.
Är nog ännu bättre.
Ja, det kanske
den är. Den handlar väldigt mycket om att göra specifikationer med exempel. Men den är inte lika verktygs... Eller den är inte... Vad ska man säga? Den skyr verktyg och programspråk och sånt väldigt mycket.
Ja. Undrar om jag blandar ihop den med någon annan då. Vad heter det? Är Goiko.
Det är Goiko, ja.
Som har skrivit den. Ja. Men han har skrivit en annan bok också som är ungefär samtida.
Ja, det är möjligt. Den andra är väl Nat Price och Steve Freeman.
Ja, det är det. Vilken är det jag tänker på då? Ja, det, jag har läst den här specification med exempel Goose och en till som Goiko har skrivit, eller flera som Goiko har skrivit, men som också är väldigt bra. Den är inte så tekniskt orienterad på som Goose
är. Goose är Steve Freeman. Ja. Och det är Growing Object Oriented Software Guided by Tests.
Ja.
Det finns en Prague-bok också som heter nog bara Cucumber. Ja, Cucumber Book eller något sånt.
Ja.
Den är också en bra bok. Den är skriven av de som har gjort det här först. Och även om den är Ruby-specifik så behöver man inte bry sig så mycket om det. För det är inte det, det är inte poängen. Utan okay. det är liksom, det är mest så råkar det vara. Men tankesättet och arbetssättet är också bra beskrivet där.
Ja. Där har vi några bra böcker som vi kan rekommendera helt enkelt.
Mm. Ja. Sen är det svårt att börja. Alltså det är ju som, precis som att börja med testdriven utveckling annars. Att det, man kommer... Det kommer lite frågor, man kör lite fast. Det blir, man hittar lite duplicering, man hittar, ska man uttrycka sig si eller så, eller ska man göra så här. Det är lite svårt i början. Det är en tröskel.
Mm.
Det ska man inte sticka under stol med.
Nej.
Men det finns mycket ljus på andra sidan tunneln där.
Mm. Stor uppsida.
Ja, det är det. Ja. Och framförallt som sagt att vi har sett flera gånger när man varit ute hos olika kunder att det är fascinerande hur fort man har täckt princip hela ytan.
Ja.
Och sen i kombinationer. Och då får man mycket, mycket mer hjälp av testare och domänexperter och grejer till att liksom hitta på kombinationer. Än att utvecklaren sitter med hela det ansvaret att lösa all kombinatorik.
Ja.
Komma på allting. Och man kanske är sämst på domänen av alla.
Ja. Ja.
Man får kontakta Niklas. Fan mentorera.
Det får man gärna göra, men det finns många sätt att lära sig på. Men framförallt så är det här vanliga. Ge inte upp för tidigt.
Nej.
Utan försök hitta böcker att läsa, hitta folk att fråga. Och som vanligt, istället för att avfärda någonting som att vi testade, det funkar inte för oss.
Mm.
Beror det på att vi har en så hemskt annorlunda situation än någon annan? Eller beror det på att vi inte hittat rätt sätt att göra det på än?
Ja. Mm. Ja.
Folk är ganska duktiga på att avfärda idéer. Funkar. När det börjar bli lite motigt.
Jo.
Innan man har kommit över...
Ja.
Innan man får tillbaka effekterna och så ger man sig på nästa idé och så provar man den tills det börjar bli jobbigt.
Ja.
Och så förkastar man den och så tar man nästa idé. Så man får aldrig någon produktivitetsförbättring. Man testar bara nya grejer hela tiden.
Mm.
För det tycker jag är lite tragiskt i vår bransch faktiskt.
Ja.
Ska vi ta lite kortkommandon?
Det tycker jag vi gör.
Hur fan gjorde du det där?
Jag känner att jag vill gå först på den här.
Mm.
Jag har en som är ganska sådär generell. När du kör... Det här funkar på Windows. Det funkar på de olika applikationer på Mac och Linux. Det handlar mer om när du har flikar igång. Till exempel i Word. Eller på Windows nu så är det olika dokument. Då kan du stänga ett dokument i taget. När du är klar med ett så stänger du Ctrl-W på Windows och Linux brukar det vara. I... Mac tror jag att det är fornlämning W.
Mm.
Till exempel om du har flikar i Chrome eller flikar i så här, den här flikbaserat system.
Just det.
Stänger de med Ctrl W på Windows och Linux och Command W eller vad det nu heter. Nej, inte Command. Fornlämning.
Jo, Command.
Det är Command, ja.
Ja. Äpple.
Äpple.
På nya Macar.
Ja.
För att krångla till det.
Ja,
jag tänkte ta ett annat tabbkommando. Jag tror vi har nämnt tidigare hur man kan välja en specifik tab i Chrome till exempel.
Ja.
Men man kan även använda Alt-kommando pil höger och pil vänster för att växla mellan stega mellan tabbar. Liksom.
Mm.
Det tycker jag är smidigt.
Och då säger jag, det finns ytterligare en då. Och det är kontrolltab. Fast den funkar...
Ja, men det är inte lika bra.
Det är inte lika bra. Nej. Den funkar på Windows.
Ja. Ja. Vad gör den? Den cyklar
igen. Den cyklar. Mm. Och Ctrl-Shift cyklar bakåt.
Okej. Okay. Så ungefär samma sak fast med andra knappar.
Ja.
Niklas då, har du någon?
Ja. De, något kortkommando som jag aldrig använde höll på sig. Ganska ofta för att köra enhetstester eller acceptanstester. Oftast då utan UI och sånt, där man bara har den lite, kör mot domänen. Så brukar vi dra igång ett verktyg som det heter Guard. Ja. Det finns många liknande verktyg också. Men det den egentligen gör är att den känner av förändringar på filsystemet. Mm. Och du kan även tala om vilka kataloger eller vilka filer eller vilka pattern matchar då, vad du vill få ut. Mm. Och när du rört en fil, det vill säga sparat en fil, då kör den testerna.
Mm.
Så mitt kortkommando ofta för att köra testerna är inget kortkommando. Nej. Utan det är att sätta upp någon som upptäcker att du har ändrat något. Då kör jag.
Ja, det är snyggt. Testet igen. Det är snyggt.
Jag kört sådana, finns i, kört sådana Scala och många andra plattformar ja. Också. Mm. Fördelen med att köra det dynamiskt typ av språk att den hoppar igång lite snabbare.
Mm.
Du behöver inte först kompilera och fixa och grejer och dona.
Nej.
Den är kvickare på det. Vissa av dem, det är ganska bra om man har ett filsystem som stöder att det ger events när någonting är sparat.
Ja.
För det tar lite mindre CPU då. Annars ligger de, det finns implementationer som jobbar på filsystem som inte har det. Men de kollar ju filsystemet och då brukar man höra på fläkten.
Ja, att, kör du guard?
Lite så. Så att det är väldigt bra att, att ha en implementation som jobbar med filsystemet.
Istället för mot det. Istället för mot användaren av det.
Ja. Men det är effektivt. Det är smidigt. Då ser man bara i hörnan om det är rött eller grönt utan att man...
Mm. Ja, om man vill komma i kontakt med dig, Niklas, hur gör folk enklast då?
Man kan gå in på foheads.com.
Mm.
Så finns det en massa kontaktuppgifter.
Mm.
Man hittar mig på @niklasnilsson på Twitter. Men det är bara C, inga K.
Så
Niklas Nilsson. Ja, det är väl nog enklast sätten skulle jag tro.
Ja. Och hur gör vi om vi ska...
Som vanligt så finns vi också på Twitter @TobbeAnderberg och @Elnestam.
Mm.
Podden finns på @vag_74.
Och så vill vi ha våra som vi kallar för innan vi har kommit på ett bättre namn då, bullenbreven.
Just det.
Då kan man ju komma med en sån fråga lite längre fråga om man, eller om ni har längre frågor då kan ni adressera dem till våran podd@agile.se.
Ja.
Är det korta frågor då kan ni adressera dem på Twitter. Jajamän. Om ni vill vara anonyma, vilket ni får vara, då ska ni nog inte använda Twitter.
Exakt.
Kan man inte bara skriva under med /anonym?
Jo, jag vill vara anonym. Skriver ni bara då. Samma sak gäller för
mejl. Det är
mail.
Inte jag som skrev tweetet. Som,
Samma sak gäller för mejl då såklart. Att vi kommer ju se var det kommer ifrån, men vi kommer inte säga vem det var.
Fråga åt en kompis.
Ja, exakt. Jag frågar åt en kompis. Snett. Så här, hur gör jag när jag ska komma igång med use cases? /Ivar. Jag frågar åt en kompis. Ja. Nu tackar vi alla våra lyssnare som har lyssnat på oss idag.
Mm, tack så mycket.
Tack.
Och så stort tack till dig, Niklas.
Kul att få vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Hej då allihopa.
Hej då.
Hej då.